Hej och välkommen till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Sanna Vorenman. Då säger vi hej och välkomna till Sanna Vorenman. Hallå, hallå!
Hej!
Du är en av arrangörerna i konventet Knutpunkt, internationellt livekonvent med Nordentema. Livekonventet Prolog, dess svenska motsvarighet kan man väl säga. Och har arrangerat diverse olika live runt omkring i vårt avlånga land.
Mm, ja, men precis. En hel massa grejer. Det blir lätt så.
Du är också en av arrangörerna bakom Stockholms scenariofestival.
Mm.
Är det den festivalen du har tagit med dig hit till Spelhyllan idag?
Ja, men det är ju faktiskt det. Och det passar ju så bra att det är ju Stockholms scenariofestival körs ju i slutet av november, den 25-27. Så att det är ju väldigt lägligt att prata lite om den nu. Och där har jag hand om funktionärerna och kaféet och se till att scenariofestivalen rullar på som den ska under dagtid och att alla deltagare får mat och liknande. Men jag har ju också hunnit spela en del saker på själva festivalen. Det är den jag tänkte att vi ska fokusera på.
Om man ska börja med själva festivalen så kommer vi glida in på några exempelscenarion sen. Vad skiljer Stockholms scenariofestival från andra konvent i Sverige? Om vi tar Gotcon som den uppenbara kontrasten.
Stockholms scenariofestival handlar ju bara om scenarion, som man kanske hör på namnet. Och vi har väl själva liksom pratat en del om att, ja, men hur ska man definiera det här? Och det handlar om är friformsrollspel, korta live och olika typer av deltagande storytelling. Så att det är lite svårt, det går inte att säga att det är precis en sak. Men det vi gör är att vi, lite som på Gotcon, vi är i en skola och vi käkar mat och spelar tillsammans en hel helg. Men bara en variant av friformsrollspel då kan man säga. Och vart gränsen går mellan friform och live och rollspel är ju frågan. Och det är väl det vi har chans att få prata lite mer om idag.
Finns det någon producent av den här typen av scenarion eller är det enskilda personer? När det gäller rollspel har vi större förlag som brukar dyka upp på konvent och ge ut olika konventsäventyr och sådär.
Nej, eller ja, lite grann. Vi har haft Fria Ligan till exempel som har skrivit ett scenario en gång. Men det är mer undantag än regel kan man säga. Utan generellt sett, de allra flesta scenarierna skrivs av personer som är sugna på att nu vill jag skriva ett scenario. Och det finns ju flera olika typer av scenariofestivaler. Vi har Gränselandet till exempel i Norge som är i början av december. Och det finns liknande i hela Norden och även världen också. Så att de här scenarierna brukar kunna sättas upp på de här olika festivalerna då. Och då är det personer som ser att okej, men det här är ett intressant tema. Här finns det någonting som jag vill utforska. Och det här vill jag att andra ska få uppleva också. Och då skriver man ett scenario som oftast är på mellan 3-4 timmar som passar in på den här typen av festivaler. Och man kan ju sätta upp sitt scenario även för ett kompisgäng eller separat. Men det är ganska vanligt att göra det på den här typen av scenariofestivaler.
Vad brukar de stora skillnaderna vara mellan den här typen av friform och mer klassiskt rollspelsäventyrande? Så är det större grupper? Är det mer experimenterande? Är det spelledare som styr allting? Finns det någon regel eller är det allting olika varianter och undantag?
Ja, det är ju olika. Det är det faktiskt. Ibland så är de väldigt lika rollspel. På de här scenarierna så finns det i princip alltid en spelledare. Så där har vi ju lika med rollspelet. Det är en person som leder och du som deltagare i de här fallen kommer dit och oftast behöver inte förbereda dig någonting utan du kommer dit, får någon form av karaktär. Sen så spelas det här scenariot då ut efter antal givna scener. Så att det är väl lite mer satt och bestämt kanske än ett rollspel, men det beror ju på också vilken typ av rollspel man spelar givetvis. Är det någon form av one shot till exempel så är det ju ganska likt det här. Oftast då så är det ju att ja, men du spelar ju ut det. Du spelar ut scenerna på ett annat sätt än vad man gör när man rollspelar. Men även här så, ja, men jag har varit med i rollspelsgrupper och det har väl många av oss där. Det finns alltid personer som vill spela mera eller vilken typ av spelstil man har i sin rollspelsgrupp. Så att där blir också att när blir det ett scenario och när är det rollspel. Men det kan också vara att det är väldigt många personer, eller ja, inte hur många som helst. Tittar man på vanliga live, då kan det ju vara hundratals deltagare. Det kan det ju inte på ett scenario, utan här pratar vi ju om att det, ja, kan jag gissa att kan vara max kanske 30. 30 personer som max. Det ska fortfarande gå att spela typ som i ett klassrum. Annars så brukar man titta att det glider in på det man kallar för black box live och liknande.
Jag förstod dig rätt, så är det ju mycket fysiskt agerande du fokuserar på då, mer än bara det sitta vid bordet och rulla tärningar.
Precis.
Och då är det ju svårt att vara mer än 30 i ett klassrum i allra högsta grad.
Ja, absolut. Och de flesta scenarierna är väl för lite färre personer. Men det är svårt att säga vad som är vad, för det finns så himla många olika skrivna. Jag har varit på scenarion där vi har varit 2 deltagare och sen ett där vi har ungefär 30. Det kan se väldigt olika ut, och det är också det som är charmen. Du nämnde att så här, ja, men är det, hur experimentellt är det liksom? Och det är ju också väldigt, väldigt olika. Och de här scenarierna är ju det som är väldigt spännande, att de som designar dem kan testa många olika typer av speltekniker, i hur det är upplagt med akter och vilken typ av spel man gör och hur man interagerar. Så att det är svårt att säga vad det är för någonting. Men det är en mer form av levande rollspel, men utan att bli ett regelrätt live där allting som du ser oftast är med på livet. Här är det ju, vi är fortfarande i vanliga kläder och vi är i ett klassrum.
Jag tänkte vi kanske kunde glida in på några av de här scenarierna, för du har med dig 2 exempel. Ett av dem heter Birkenau och ett av dem heter Spellbound. Det ena låter på namnet lite mer allvarligt än det andra. Vilket vill du börja med?
Ja, men vi kan väl börja med Birkenau, det som ju såklart då är lite allvarligare. Men jag tycker de här 2 exemplen visar väldigt mycket på bredden vad ett scenario kan vara. Men Birkenau handlar ju om det som det låter, om Auschwitz-Birkenau, och är skrivet av Jonas Sandberg Jensen. Och det handlar om 4 judiska musiker och deras resa till Birkenau, och delvis även det som händer under. Det som är på scenariofestivalen är att alla de här scenarierna, det finns liksom vissa teman, så att när man signar upp sig för att spela ett scenario så får man veta ungefär, ja, men vad är det för tema, vad kommer det handla om, men man vet ju inte exakt då, men det är också för att man ska kunna välja. Och i det här scenariot så får man redan veta från början att det finns inga lyckliga slut då. Och det kan man ju förstå. Och det här är ett av de absolut mest gripande scenarierna jag har spelat i mitt liv. Alltså det var en hemsk men en fantastisk upplevelse att få spela en av de här musikerna. Och vi var i ett jättelitet, tror jag, ett litet personalrum eller någon form av, ja, innan vi rensade ut rummet i början av festivalen då, när vi tömmer alla klassrum, så var det någon liten soffa där, och det är typ, ja, men 3x3 meter, så att bara att vara i det här rummet gav en väldigt tryckande stämning. Och sen så är det en liten fyrkant som är upptejpad på golvet, och i den så spelas hela scenariot då. Eftersom att man spelar musiker så är musik ett väldigt centralt tema också. Det gestaltas och spelas upp musik med hjälp av en dator av spelledaren. Så spelledaren i det här fallet beskriver vilka scener, och där hjälps man åt att ibland så spelar man någons familjemedlem och berättar att nu kommer vi att spela den här scenen. Så att genom de här fasta scenerna då så berättas den här historien, och man får göra ett visst antal val såklart under tiden, men framförallt att få spela de här scenarierna, både tillbakablickar på tillsammans med sin familj och resan dit, och även under i själva koncentrationslägret då. Det var väldigt gripande. Jag tror nästan aldrig jag har gråtit så mycket på ett väldigt positivt sätt. Alltså jag älskar ju när man kan få de här typen av väldigt emotionella upplevelser i ett kontrollerat och ett säkert forum, som det ju ändå blir i det här. Och det känns väldigt skönt och tryggt att man har spelledaren som kan guida en igenom berättelsen tillsammans med, i det här fallet, 3 stycken andra spelare då, som vi spelade det tillsammans.
Hur ser det ut med säkerhetsventiler i sådana lägen? Är det något scenariofestivalen har arbetat upp som en sorts standard, eller fanns det inlagt separat? För du nämnde den emotionella resan här, och den blir väldigt, den kan ju övermanna en när man går in och låter det hända.
Ja, och från festivalens sida så är vi ju väldigt måna om att man alltid ska veta att, ja, men allting är frivilligt. Man kan alltid opta ur, som man kallar det. Att säga nej, att jag vill inte längre, eller att jag lämnar situationen. Det är alltid okej. Sen så beror det ju på vad det är för typ av scenario. Vissa scenarion ofta kanske har att så här, ja, men så här hanterar vi det här. Och i Birkenau då så är det ju också, det är väldigt många pauser. Du får ju tid att liksom att om du tittar på en scen, det är inte så att jag som spelare är inte med i alla scener. Det var också ganska skönt att då hinner jag få lite distans, även om man är ganska gripande av de scenerna som spelas upp. Det blir som att titta på en teater då, krasset. Och då får man också chans att hinna andas lite och fundera själv. Det går ganska långsamt framåt, även om det är väldigt mycket, för mig blev väldigt känslosamt då. Så det, jag upplevde också att utifrån hur det var skrivet, att det fanns chans att liksom pausa och känna efter. Och oftast har man också i de här scenarierna att man har en workshop och jobbar ihop och får titta på sin karaktär och se hur vi ska spela och eventuellt skapa relationer eller vad det nu är som behövs för scenariot. Och efter det så tar man en paus innan man börjar spela sen. Så det finns liksom också möjligheter att opta ur. Men jag har alltid känt mig väldigt trygg och säker. Och det är väl en av förutsättningarna för att man ska kunna våga sig ut på den här typen av teman.
Just den där typen av förarbete innan scenariot börjar är någonting jag upplever att lajvare ligger långt före rollspelare.
Mm, det är stor skillnad.
Och även i frågan att våga ta upp ämnen som är allvarligare. Hur togs det här emot när man gjorde det i scenariofestivalen?
Vi är ganska vana vid jobbiga, djupa teman inom live- och scenariovärlden. Så på så sätt är det här inget konstigt, utan det är ytterligare ett scenario som behandlar ett intressant ämne. Det är ju inte alltid, alltså det kan ju vara allt ifrån ett ABBA live, ett ABBA-scenario som vi har i år till exempel, där det ju såklart inte alls handlar om så jobbiga teman. Det finns alltid några stycken scenarion som behandlar den typen av djupa relationer eller svårare teman, eftersom att det är ett sätt att kunna närma sig de här sakerna. Och det tycker jag är fantastiskt häftigt, att kunna få förståelse för någonting som man annars aldrig kan förstå om man inte har varit med eller känner någon eller så som har varit med om liknande saker. Vilket man förhoppningsvis inte gör såklart. Det är väldigt häftigt att vi har kommit så långt att vi kan göra de här sakerna tillsammans och lära oss saker av det.
Ja, för jag upplever att den här typen av deltagande storytelling använder du som term tidigare. Som rollspel, live och de här gränslandsverksamheterna är. Det finns väldigt mycket man kan få fram där som är svårare att få fram genom mer traditionella sätt att berätta historier. Som film, böcker eller så. Den emotionella tyngden kommer närmare när man själv är med och upplever den.
Mm, verkligen. Ja, det är därför som jag lajvar och därför jag gör den här spelar den här typen av scenarion. För jag tycker ju att den emotionella biten är den absolut mest intressanta tillsammans med alla intriger och relationer och sådär. Sen kan man spela av olika anledningar förstås, men det här är en av de starkaste delarna för mig. Och där tycker jag att scenariofestivalen är så himla bra, för att det är ganska korta scenarion som man spelar, utan som jag sa, typ max 4 timmar. Och det innebär att då hinner man gå in och typ maxa. Du behöver inte vara emotionellt utmattad i flera dagar. Liksom. För att om man tittar på ett live till exempel som kanske är i 3 dagar, då blir det ju inte lika intensivt. Då kommer det vara vissa intensiva delar, men sen har du lite mer lågintensivt däremellan. Medan de här scenarierna, då kan man köra historien. Och de är oftast väldigt väldesignade, så att man blir verkligen meddragen i den här resan då. Det är ett fantastiskt sätt att berätta historier på, tycker jag.
Om man tar fokus just på hur historien berättas, nämnde du att det var många flashbacks och sidohistorier utifrån den här ramhistorien om de 4 musikerna i Birkena. Hur funkar det? För den typen av dramaturgiska brott upplever jag är väldigt ovanliga utanför exakt den här typen av gränslandsverksamhet.
Ja, och det ställer ju såklart en del krav på den som har designat och skrivit scenariot. Att det fortfarande görs i rätt tid, att det ger någonting till historien. Och det tyckte jag verkligen att det här scenariot lyckades väldigt bra med. Och som jag nämnde tidigare också, så är det ganska lågmält, även om det är stora känslor. Det var ju dramatik, men på ett ganska lågmält sätt. Och det gjorde att det blev en väldigt långsam och känslofylld berättelse. Så att även när det var en tillbakablick och när de här tillbakablickarna gjordes, så är det spelledaren som berättar att nu kommer vi spela den här scenen. Då kommer det vara den här musikern som är med tillsammans med sin partner och i sängen bredvid den här vaggan som man inte ser och inte spelar på, men där ligger barnet till exempel och sover. Så att man förklarar liksom hur scenen ser ut, och sen ibland får man vara med och spela den även andra personer då, som sagt. Hela historien är ganska lågmäld, så passade det väldigt bra in. Ja, men det blir ju väldigt filmiskt på det sättet, att man ser en riktigt bra film eller serie och så kommer de här tillbakablickarna och det bara faller sig naturligt i det då. Det är väldigt sällan ändå som man jobbar på det sättet när jag har spelat rollspel till exempel. Även om vi faktiskt gjorde det senast jag spelade rollspel, men det är en annan historia.
Men det förstärker den här emotionella resan i så fall, att ge det lite större, ja, men både toppar och dalar.
Mm. Verkligen. Det gav väldigt mycket djup till att både så här, men nu är det en scen att man sitter på tåget på vägen dit eller att när man väl är där. Och jag kan inte säga för mycket utan att gå in på massa detaljer. Jag tänker att man är intresserad så skulle jag varmt rekommendera att spela det här scenariot om man också är beredd på att spela ganska tunga teman. Men, och just att musiken förstärkte också tyckte jag var fantastiskt. Man kan ju jobba på så många nivåer med den här typen av scenarion, olika element.
Var musiken en integrerad del av scenariot eller var det någon spellista som gick på i bakgrunden bara?
Nej, men det var bestämt innan vad det ska vara och så. Och ofta när man gör den här typen av scenarion så om det innefattar musik är det vissa låtar och så som är bestämt då, helt enkelt. Men det är olika design såklart. Men i det här tillfället så hade vi också när vi satt och spelade eller kände liksom musiken. Och för att alla de här fyra musikerna hade ju ett varsitt instrument då, som de var väldigt, väldigt duktiga på också. Så att, det går att göra väldigt mycket för att framkalla känslor och berätta historier.
Är det den känsloresan som är målet med det här scenariot upplevde du? Eller var det en form av utbildning? Ja, men ett sätt att komma närmare verkligheten än att läsa en bok av Peter Englund eller vad man nu vill göra för att förstå koncentrationslägrens helvete.
Ja, för mig så blev det var ju delvis därför jag ville spela det här scenariot. För att på något sätt närma mig upplevelsen på ett annat sätt än vad jag kan göra genom att läsa en bok. Så på så sätt så blir det ju utbildande. Sen är det ju ett påhittat scenario men baserat på verkliga händelser. Men för mig gav det en ovärderlig chans att faktiskt kunna förstå på ett helt annat sätt än att bara läsa en bok till exempel. Lite där vi nämnde om att den känslomässiga resan. Så att i det här blir det ju både utbildande och att få uppleva den känslomässiga resan. Men jag skulle säga att förståelsen för förintelsen och hela allt med den var det viktigaste för mig. Att få lite mer kring det helt enkelt. En större förståelse för mina medmänniskor. Det kändes viktigt.
Innan vi släpper Birkenau ska jag bara fråga om det är någonting om scenariot du vill ha sagt innan vi går vidare till nästa exempel.
Det är nog egentligen bara att upprepa det jag sa tidigare, att passa på att spela den här typen av scenarion om du får chansen, för att för mig har det varit jättevärdefullt. Får du chansen så gör det.
Då går vi vidare till det andra exemplet som då heter Spellbound. Vad är det för någonting?
Ja, då kommer vi ju in på en helt annan typ av scenario. För det första så är det ett scenario för väldigt många fler personer. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många vi var, men jag nämnde att jag var på ett scenario som var ungefär 30 personer. Och det är ungefär här kanske, eller om vi var 20, någonting sånt. För det andra så är det ett dansscenario kan man säga. Det är ingen som pratar med varandra, utan hela scenariot spelas bara genom kroppsspråk och rörelse och blickar då förstås. Inte ett enda ord yttrades av oss som spelar. Det var ju också jätteintressant.
Det låter som ett väldigt annorlunda system att använda sig av.
Ja, nej men verkligen. Och det här scenariot Spellbound då, som är skrivet av Maria och Jeppe Bergman Henning. Det handlar om den tiden när mystiken fortfarande fanns, om när, liksom, när skogarna var oändliga och när det inte fanns de här långa, raka, asfalterade vägarna, utan liksom folktro och mystik. Det är ju inte satt i någon specifik värld eller så, men det är för att man ska få ett hum om det. Och det är väl generellt för scenarion kan man säga, att det är inte alltid som de är satta till att det är exakt det här. Men Birkenau är ju såklart en väldigt tydlig plats och tydlig historia. Men många är ju också att du får skapa din egen bild av det, till exempel Spellbound då. Och där handlar det om att hälften av spelarna spelar bybor som är och dansar i sommarnatten. Och hälften spelar olika typer av väsen då, som vill lura med sig de här byborna till deras rike. Man kan ju verkligen liksom dra paralleller till Horga-legenden till exempel. Och för att här blir det ju att man blir spellbound av musiken och av de här väsena då. Vi nämnde att den här typen av scenarion alltid har en hel del förarbete och så även detta scenario. Och här är det rekommenderat innan att man har vita eller svarta kläder. för att symbolisera då om man är bybo eller om man är väsen. Och de som spelar väsen sen då, de här mystiska varelserna i alla fall, de får också masker. Nu börjar vi röra in oss på ett scenario som kanske egentligen är mer av ett blackbox-scenario. Det är ganska mycket olika tillbehör, alltså props och liknande. Det är liksom med bord med mat och liknande, lite beroende på vad man har för tillgång när man sätter upp det här scenariot då. Och sen de här maskerna då, som är av olika figurer då. Så att det blir också att det blir ytterligare inte något ansiktsuttryck, det blir ju bara ögonen då och kroppen på det sättet. Så att jag spelade ett väsen, så jag fick en mask och var svartklädd då. Nej, men det är verkligen ett helt annan typ av scenario som man delas upp i då. Så att lite mer förberedelser som sagt, men är väldigt lite jämfört med ett annat typ av live.
Hur fungerar det att förmedla en historia och att improvisera fram en story när man inte får prata?
Det var precis vad jag frågade mig själv också när jag skulle spela det här scenariot och tänkte liksom att ja, men gud, jag är ju ingen dansare. Jag kan ju röra på mig, jag tycker det är kul att dansa på det sättet, men jag skulle inte se mig själv som en dansare liksom. Så jag var lite orolig innan och tänkte, men hur ska det här gå? Hur ska vi kunna spela? Men återigen så får man bara sätta sin tilltro till dem som har designat och skrivit scenariot. Och det blev en otroligt stark upplevelse. Ja, det var över förväntan. Det var därför jag kände att ja, men den här måste jag få berätta och ta med mig hit också. För att återigen, eftersom att känslor tycker jag är så himla spännande när man gör den här typen av scenarion. Ja, det blev en fantastisk historia som berättades genom de här olika akterna då. Och hur musiken spelade in och hur den lät och hur själva upplägget var. I de här förberedelserna då, så dels så fick man ju välja och bestämma om man skulle vara bybo eller väsen. Och sen också då fick man lite olika relationer. Och framförallt som jag som väsen då, dels fick ett grundväsen som jag kunde utgå ifrån. Så jag blev en väldigt liksom fladdrande karaktär och liksom ganska nyckfull. Och då var det ju lätt att kunna ta de elementen in i hur mitt rörelsemönster var sen. Och sen så får man också en bybo som man är framförallt extra kopplad till då. Så då blev det att man spelade ju två och två, men samtidigt också jättemycket med alla andra spelare. Och det här gjorde ju att vi hade chans att verkligen utveckla historien tillsammans. Jag var lite orolig hur det skulle gå, men det gick fantastiskt bra att berätta historien ändå.
Hur blev avvägningen mellan den personliga historien mellan dig och ditt offer, kanske man ska säga, jämfört med den stora som hela gruppen upplever?
Ja, det här behöver ju spelas i ett lite större rum. Om jag berättade att det förra scenariot spelas i ett väldigt, väldigt litet rum. Här behöver man ju ha lite mer utrymme. Och det är fortfarande mer utrymme, men det är ändå inte så stort. Det kommer ju vara så att ja, men det hittas andra relationer och man skapar andra historier. Men ja, helt plötsligt så fanns det en annan historia med en annan karaktär som spelades. Och det här var ju också väldigt intressant att se. Men vad betyder de här relationerna? Vad är det här för någonting? För vi pratar inte med varandra, utan vi bara rör oss tillsammans i rummet och kan göra olika saker med våra kroppar på det sättet. Liksom. Det är väldigt, väldigt häftigt att det går att berätta så mycket av en historia utan att ens använda ord på det sättet. Och sen var ju scenariot designat såklart till de här att det skulle eskalera och sen skulle det ta slut. Liksom.
Hur funkade de systembitarna för eskalering, tänker jag? Var det just att varje scen var slut vid en viss punkt och sen berättade spelledarna vad som hände sen? Eller var det något inbyggt i hur allas relationer var riggade? Eller finns det något annat som styrde hur allting gick?
Nej, utan det är de här akterna då, kan man säga. Att det började med att man träffades i byn och här var det liksom en liten berättelse om att nu är det ungefär det här som kommer hända i den här scenen. Sen kommer de byborna att bli en efter en indragna in i den här mystiska världen till exempel. Så att på så sätt så av varje akt så vet man lite vad det kommer hända och hur den kommer vara. Och sen också musiken såklart påverkar ju en. Helt plötsligt blir det mer intensivt så kommer ju dina rörelser att bli mer intensiva också. Så att på så sätt var det ju styrt av spelet hur det skulle vara. Men ingenting av relationerna var färdigskrivna utan det var, allt var improvisation. Väldigt annorlunda sätt att berätta historier på.
Om vi backar bandet lite just här, tillbaka till förarbetet för Spellbound. Mm. Hur såg den workshopen ut? 5 minuter och sen kör vi. Var det 2 timmar, lika långt som scenariot? Och hur gick det till där?
Ja, om jag inte kommer ihåg fel, nu är det några år sedan jag spelade det, så var det ungefär lika lång tid med förarbete med workshop som det är scenariospeltid. Och generellt sett de scenarion som jag har spelat och som brukar spelas på scenariofestivalen, så är det ungefär så det ser ut. Man lägger väldigt mycket tid på förarbetet, både att lära känna sin karaktär och vissa saker som behöver jobbas igenom innan man ska spela själva spelandet. Det är väl kanske det som jag tycker gör att det blir så gripande sen, att man har gjort ett bra förarbete även om man inte höll på i flera veckor, men det räcker med 1 eller 2 timmar och sen när man väl spelar så har man fått ganska mycket grund ändå. Och det tror jag är någonting som man skulle kunna ta med sig in i rollspel också. Hur förarbetar vi liksom?
Ett scenario på 4 timmar har även ett förarbete på 4 timmar, alltså 8 timmar totalt, eller är det 2 timmar plus 2 timmar av de 4?
Precis, 4 timmar då är inklusive allt så att säga, all inclusive. På 4 timmar så får man hela upplevelsen och även de här förarbetet. Och jag vet att när jag skulle börja spela den här typen av scenarion, jag kom ju från livekretsen och hade inte spelat den här typen av scenarion innan, då tänkte jag mer att så här, ja men... Jaha, ska vi ha så mycket workshop? Men när ska jag hinna lajva? När skulle man hinna spela själva spelandet? Men sen så insåg jag ju att ja, fast det blir ju så koncentrerat så att man får ut så otroligt mycket av upplevelsen ändå. Men sen ser det väldigt olika ut från scenario till scenario. Vissa har mycket kortare förarbete och det beror helt på hur det är designat. Men ändå generellt sett ganska mycket förarbete.
Ja, för det låter som att det är ett annat fokus på förarbetet än vad det brukar vara på framförallt rollspel, men även i någon mån traditionella live.
Mm.
Dels intensiteten, dels grupparbetet och dels att man fokuserar så mycket på det som gör scenariots unikum, så att säga.
Ja, men precis. Det är väl det som är så intressant tycker jag också, att man på de här ganska få timmarna ändå kan skapa väldigt mycket tillsammans. Som sagt, det är väldigt intressant att ta med sig både till rollspel och till live, det tankesättet och jobba på det sättet. För att det går ju ganska snabbt att få ganska mycket djup faktiskt. Och ibland är det ju så att ja, men jag har fått någon karaktär inför ett scenario då som man ska titta på, så är det 2 sidor text. Jag kommer inte komma ihåg all den här texten. Så det är lätt att kunna bli överväldigad ibland. Men då oftast så spelar det inte så stor roll om man kommer ihåg alla detaljerna, utan det kanske är mer för att få ett hum. Så det beror lite på hur scenarierna är skrivna på det sättet. Men jag är inte en sån person som tycker om att läsa jättemycket. Jag vill mera hellre få det berättat för mig eller diskutera saker och sen uppleva det. Men vi är ju väldigt olika hur vi funkar där. Vissa tycker ju, älskar ju att få läsa text till exempel. Men jag är inte en av dem och det funkar bra ändå.
Har du några konkreta exempel på tekniker eller förarbetestrukturer som du tycker man kan importera direkt in i mer traditionellt rollspel? Vad kan man lära av hela det här som vi inte gör i rollspel idag?
Jag tror att man skulle kunna ta med sig ganska många olika delar faktiskt. En av sakerna som ju ibland görs i rollspel, ja, men jag tänker på varselklotet till exempel, där i alla fall i de one-shots som finns och också när man skapar sin karaktär, att så här, ja, men vad har du för relation till den här personen, den här gruppmedlemmen? Och en sån övning som man kan göra, nu tar vi väldigt enkla exempel här, det finns ju väldigt mycket mer avancerade man skulle kunna göra också, men en sån sak att bara gå runt i rummet och sen att någon bestämmer, spelledaren då förslagsvis, säger paus och så stannar man upp och pratar med den man står närmast och kommer fram till någon form av relation eller någon form av bakgrundshistoria. Och det här görs ju delvis i rollspel, men att kunna göra det på olika sätt tror jag är väldigt värdefullt. I alla fall för mig som gillar den typen av relationsspel så gör det jättemycket att börja liksom, ja, men vi har ett gemensamt minne här. Det kommer ge oss jättemycket när vi rollspelar sen. Sen behöver man inte gå runt i rummet, man kan ju bara ta dem som man sitter bredvid som man ibland gör när man spelar fiasko eller liknande. Så att de delarna kan man ju också ta. Det är många likheter på mycket som man kan ta med sig. Men det är väl en sån sak som jag vet att den här är en bra grej.
Något med fysikaliteten i det som du tycker gör det lite extra bra? Eller är det just det relationella, sociala?
Nej, men alltså dels att få röra sig tycker jag är väldigt bra. För det blir en annan dynamik i det också. Och sen också att inte veta, nu beror det lite på hur är man bara 3 spelare så kanske det inte spelar så stor roll. Men låt säga att man är några stycken i alla fall. Så blir det ju mer att, jaha, nu blev det den här personen. Och där kan man ju också, om man vill, sätta innan att okej, men nu är det den här typen av relation som det kommer hända. Eller att spelledaren sätter det för sig själv tyst och sen säger paus och säger att nu ska ni skapa den här typen av relation eller den här typen av händelse. Det här är något som ni upplevde som positivt till exempel. Så då kan man ju också slumpa det lite mera på det sättet utan att spelarna vet att nu ska jag leta upp någon som jag ska ha en positiv händelse tillsammans med, utan då kan man få in slumpfaktorn också. Lite på samma sätt som att rulla en tärning, men det kan vara skönt att få röra på sig ibland också.
Om man istället vänder på frågan, om man som van rollspelare ska bege sig till Stockholms scenariofestival, vad bör man ha i bakhuvudet som skiljer det åt från andra hållet?
Alltså mycket är ju likt som vi har sagt. Man kan vara trygg i att du kommer att få det förklarat för dig, hur det går till. Det finns en spelledare, någon som berättar om scenariot och som har läst in sig innan. Så på så sätt så är det ju väldigt likt rollspelskonvent att man är några personer och sen så spelar man då. Men i det här fallet så signar man inte upp som en grupp utan man kommer dit individuellt. Det som skiljer sen då är ju att du behöver vara beredd på att faktiskt spela ut de här scenerna. Så du behöver ju ändå tycka att den typen av berättande med din kropp och röst är intressant än att bara mera dungeon crawla till exempel. Så tycker man att det är lite intressant med det fysiska också och få spela ut och uppleva, så är ju det här ett fantastiskt tillfälle. Även om man inte är så sugen på att testa live och åka ut på något ställe i flera dagar, så är ju det här väldigt bekvämt. Man kommer dit i sina vanliga kläder där i Stockholm, man får mat. Man kommer dit, skriver upp sig på några scenarion och sen så får allting liksom serverat kan man säga. Så på så sätt är det väldigt lättillgängligt och vi brukar också gärna rekommendera det om man inte har gjort något sånt här förut, så är det här ett väldigt bra första steg att testa liksom något nytt. Ta friformsrollspelet till nästa fysiska nivå liksom. Om man tycker det är intressant. Och jag tycker ju att det är fantastiskt kul, men det kan vi ju redan förstå eftersom det var det här jag valde att prata om.
Är det något annat om scenariofestivalen du vill berätta om som inte riktigt har kommit fram i samtalet hittills?
Ja, jag nämnde väl lite kort bara att det är bra för nybörjare eller om man är sugen på att testa det och så. Och det är ju så att jag upplever i alla fall att mycket när det kommer till scenarion eller framförallt live och sådär har en ganska hög tröskel. Du måste lägga ner mycket förarbete, du måste verkligen engagera dig för att du ska hitta en grupp och du ska åka på någonting och det är kläder som ska fixas och sådär. Så att det kan vara ett ganska så stort steg. Och det är inte alltid så lätt för att man kanske måste känna någon eller det kan vara kännas lite svårt att komma som individuell person och börja göra någonting sånt. Och då är ju det här med scenariofestivalen blir ju väldigt mycket mer tillgängligt, att du kommer själv och sen kommer du att lära känna folk på plats. Så att oavsett om man är intresserad av live eller bara vill se den här scenariobiten och testa den, så är det blir väldigt lätt tillgängligt. Du köper en biljett och sen åker du dit. Och sen kommer du bli lotsad och säga, nu går du till den här gruppen, nu ska vi spela det här scenariot. Så det vill jag verkligen slå ett slag för, att man behöver absolut inte ha gjort liknande saker tidigare för att kunna passa in och för att kunna ha roligt.
Det låter som ett väldigt fint slutord för samtalet om Stockholm Scenariofestival. Men innan jag släpper dig ska jag fråga om det är någonting helt annat du vill tipsa om. Något spel du har spelat du gillar, någon film du har sett eller kanske en Kickstarter du har koll på som du tycker alla borde kasta sina pengar på.
Nu är det ju inte jag oftast som har koll på alla Kickstarter utan det är min sambo, så det får han svara på en annan gång. Men ja, jag älskar ju brädspel. Jag är ju väldigt mycket av en multispelnörd som kanske hörs. Men det senaste brädspelet som jag har spelat är Now or Never. Och jag har hunnit testa det en gång och det är så himla gulligt. Jag älskar alla brädspel i den serien. Above and Below är ett av mina favoritspel. Så att nu har jag precis fått hem den här Now or Never och har testat en gång. Det var mycket, mycket olika regler att lära sig. Men jag tycker att det verkligen har potential. Mm. Så att har ni inte testat det, så där finns nämligen också ett scenarioläge, om vi nu pratar om scenarion. Jag har inte hunnit testa det än, det har säkert flera av er som lyssnar gjort, men det är jag också taggad på eftersom att då, det verkar i alla fall som att här kombinerar vi brädspel och scenarion på ett lite spännande sätt. Mm. Så det ska bli kul att se. Om ni kommer på scenariofestivalen så vill jag gärna prata om det, för då har jag hunnit spela spelet också. Så tar vi det då.
Entusiastiskt brädspelstips. Det tackar vi för.
Jag vill också bara sista tipset att det går fortfarande att köpa biljetter till Scenariofestivalen om de inte är slut när det här avsnittet kommer ut, men jag tror inte det. Annars är det öppet till 11 november, men gå in och kolla på Stockholm Scenariofestival så kanske det finns biljetter kvar, så hoppas jag att vi kanske ses där.
Och med det säger jag tack så mycket för att du kom till spelhyllan, Sanna Wurma.
Tack så jättemycket.
Ha det så fint. Hej hej.
Hej hej.
Det här var Spelhyllan med Sanna Wurma. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitchan Shahidi. Tack för att ni har lyssnat.